Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Välkomna till Nemo möter en vän. Ja, det är torsdag igen och det innebär att ännu ett tidigare låst avsnitt ska bort från betalväggen och nu blir gratis för er alla att konsumera. Och veckans bonusavsnitt är mitt underbara samtal från i slutet av december med den legendariska skådespelerskan och komikern Sissela Kyle. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter och mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nog om detta, nog om mig, plats på scen för den ljuvliga Sissela Kyle.
Ja, då har jag fått sällskap här i studion av en personlig favorit i den svenska offentligheten. Välkommen hit, Sissela Kyle.
Tack, Nemo.
Blir du glad när jag säger så?
Ja, det är klart. Vi har ju kommit bra överens. Liksom, så att jag blir glad och inte förvånad. Jag tänker mig att jag är en favorit hos dig.
Härligt, ja. Det ska du tänka. Ja, we go way back. Det är väldigt härligt och... Först och främst vill jag ju fråga den standardfrågan som man alltid ska säga i en podd. Ja. Hur mår du?
Jag mår bra, tack så mycket. Mm. Ett standardsvar att säga i en podd. Hur mår du?
Jag mår, om man ska vara helt ärlig, lite till sådär.
Jag känner det. Du känner det? Jag är inte helt på topp nu.
Nej, gud vad intressant att du är så stark människokännare. Men jag är också en människa som utstrålar väldigt mycket energi baserat på hur jag mår.
Ja.
Det syns på mig.
Verkligen.
Ja, men jag har en tuff period med väldigt mycket som händer på det privata. Mycket med barnen. Mycket, lite för mycket stress. På vippen till utmattning typ.
Ja, du. Ska vi göra det här en annan dag?
Nej, gud. Nej. För jag kände på vägen hit så här, är det något som jag kan göra mig lite piggare och gladare idag, så är det en timme med Sissela.
Är det?
Ja. Så jag gör det här med glädje.
Ja, vad bra. Men det känns att du är trött.
Ja.
Nu är det här också en period, ska jag säga, för väldigt många där man är trött innan jul. Men du kanske också är ledsen. Lite grann.
Ja, man kanske är lite nedstämd. Men som sagt, det är en period där mörkret börjar falla, mycket inför jul. Mm. Sådär. Men då känns det ändå tryggt att podda med någon man känner sig trygg med.
Mm.
Det har varit värre om du var en helt ny gäst som jag inte kände alls. Liksom.
Nej.
Så nu är jag med dig.
Ja, det är bra.
Allt är frid och fröjd.
Mm.
Ja. Men du, om man ska ta the bigger picture, inte bara dagsformen. Hösten 2025, vad är Sissela på för plats?
Ja, alltså är du så här, du vet ingenting?
Jo, jag vet ju lite, alltså, men jag ställer en öppen fråga.
Absolut, för jag tänkte bara så här, vad ska jag... det har varit en väldigt späckad höst, får man nog säga, för mig. För att dels så spelar jag fortfarande min föreställning om mamma, som blev en osannolik succé. Faktiskt. Osannolik, undrar du. Vad menar du med det?
Du har ju gott självförtroende. Vad är det du säger?
Ja, varför säger jag så? Ja. Jo, men jag säger det därför att den är så speciell, för att den är väldigt personlig. Föreställningen alltså pratar jag om. Den är väldigt personlig. Den är ganska allvarlig. Den handlar mycket om kvinnohistoria. Mm. Och den är liksom marknadsförd, eller vad man säger, på det sättet. För min producent som jag pratade med, hon var lite så här, kan jag skriva att det är en humorföreställning? Nej. Den är ju rolig. Jag är ju rolig liksom. Och den är kul, så folk skrattar jättemycket. Men en humorföreställning, nej, det är det inte. Det är en personlig föreställning och den handlar om min mamma. Och hon var första professorn i kvinnohistoria i Sverige faktiskt, i Norden. Och, så hon var en pionjär, en föregångare, och hon var en ganska mörk människa. Sannolikt kul. Hon sa till mig, du får nog lite tråkigare när jag är borta. Och hon hade helt rätt. Och inte bara jag, utan många fick tråkigare när hon var borta. För att hon var så kvick, ironisk, skärpt och sådär. Och så var hon då feminist och kvinnohistoriker. Så att det är ju en väldigt annorlunda föreställning på det viset att den har en djupt allvarlig bas liksom. Mm.
Men det här
ja,
är,
ja, men det här, den, så den har jag spelat i höst och sen har jag skrivit en bok som heter CV Livets gång, för det betyder det i curriculum vitae, det betyder livets gång. Det betyder det. Ja, och den handlar om mitt liv. Och sen i höst så också regisserade jag en föreställning som min man Perna Roskin har skrivit. Och som är en liten minimusikal, vi kallar det pocketmusikal, med Helene Sjöholm och Gunilla Backman. Mm. Så det har varit en otroligt späckad höst där jag har jobbat enormt mycket.
Mm. Men de två första grejerna som du nämner är ju djupt personliga och baserade på ditt liv.
Mm.
Och då tänker jag att jag upplever ändå dig som en kvinna med ganska stark integritet och som inte har lättat på privatlivet så mycket tidigare.
Nej.
Det beslutet, att, alltså, att kliva in i det då, är det bara en åldersgrej att du känner att nu är jag mogen, nu är jag där? Mm. Eller hur tänker du?
Ja. Ja, det med föreställningen om min mamma.
Mm.
Det, och boken,
tänker jag.
Jo, men det är två olika grejer. För att det med mamma har jag nog haft i mig väldigt länge. Och tänkt, jag ska skriva om henne. Antingen ska jag skriva en bok eller ska jag göra en föreställning. Det kan ju hända att jag skriver en bok sen också, det vet jag inte. Men så tyckte jag att det var roligt att göra en föreställning för att det är så kul att låta hennes röst, hennes inspelade röst är med i föreställningen, och hon är ju väldigt välformulerad och väldigt rolig. Så det var då ett val. Men det, den handlar inte egentligen så där jättemycket om mig, utan mer om tiden och om henne. Ursäkta. Så här håller jag på ganska mycket.
En sjuk och en utmattad. Mm. Hur ska det här gå?
Jag är inte sjuk, jag är sån här.
Alltid?
Jag har blivit så. Nej, men jag har blivit det nu alltså.
Hostig, med åldern. Med åldern.
Harklig. Mm. Ja. Kanske i åldern, jag vet inte. Är många gamlingar så? Ja, de kanske är det. Håller på. Ja.
Alltså, nu ska inte jag vara för smickrig här. Eller det kan vara, visst det. Du är 68, eller hur?
Ja.
Mm, du ser fortfarande ut som 53. 53.
Det är bara så. Nej, det gör jag.
53, säger vi då. Jo, jag tycker det.
Nej, det gör du inte. Men du är ju jättegullig som säger så. Eller är det gulligt? Jag vet inte. Men i alla
eller
fall.
Är det bara lismande?
Eller är det bara, för det är bara så här. Intressant.
Inställsamt.
Ja, och intressant. Det är inställsamt och falskt.
Det är det inte alls. Låt mig tycka vad jag vill.
Mm. Ja, i alla fall skitsamma. Men boken då, det var så. Dels så har de varit på mig från förlag lite grann då. Att det var kul om du skriver, och de har haft lite olika sådär. Och då var det Eva Gedin på Norstedt som, hon har varit på mig flera gånger faktiskt och pratat om att hon tycker det har varit kul. Jag har gjort många sommarprogram och du vet, sådär då. Kan du inte skriva? Och så hände det tråkigt att min förre man Mårten, som jag hade en nära kontakt med, han blev diagnostiserad med en cancer som gav honom en begränsad tid att leva. Och det sätter ju igång väldigt mycket tankar hos honom och hos dem som är nära honom. Så jag började reflektera rätt mycket över mitt liv. Vad har jag gjort? Vem har jag varit? Har jag varit densamma? Hur har mitt liv sett ut? Sådär. Och då framförallt också så skapade jag tid, därför att jag hoppade av. Jag skulle ha gjort ett stort regijobb som jag lämnade, för att jag kände att jag måste finnas för Mårten. Kunna hjälpa till i denna, det sista året han har att leva. Det är ju en så speciell och märklig. Vi vet ju att vi ska dö, det ska du med och jag med. Det vet vi, alla ska det. Sissela informerar, alla ska dö. Men att veta att man har precis en bestämd tid, det är något väldigt egenartat och ger en verkligen relief åt tiden och ens funderingar.
Hur var han i det beskedet?
Ja, först han var samlad, får jag nog säga.
Mm.
Och först tänkte han väl att han skulle göra grejer som, du vet, träffa några en sista gång eller åka dit och dit en sista gång. Men sen blev det allt mer så att nej. Han var mycket så här, satt med en kopp te och en gigantisk snus lösnus som han gärna liksom tog ut och la på snusdosen och så la in en ny, så de var såna här mördarsniglar omkring honom liksom, med de där stora snusarna. Löste korsord och tittade på TV. Och det var det han gjorde. Faktiskt. Så att han, och han levde rätt. Han sa till både mig och barnen, som också var jättemycket. Vi har två barn tillsammans. Och de var också där och hjälpte honom på alla sätt och vis. Och då sa han, jag är tack för att ni är här, men glöm inte, jag är diagnostiserad eremit. Så han ville också vara i fred, men han ville också att vi skulle vara där. Och det var vi.
Det går ju inte att sätta sig in i det såklart. Men man funderar ändå på hur man själv skulle vara med ett sånt besked. Hur tror du att du skulle vara?
Ja, det var ju precis sånt som gjorde att jag satte igång med tanken på mitt liv. Alltså det skulle inte förvåna mig om jag var som Mårten. Alltså jag skulle inte göra de grejerna han gjorde. Men jag skulle nog...
Snusa.
Snusade gör jag ju, precis. Så det skulle jag nog fortsätta med. Dricka te, det gör jag också. Lösa lite korsord. Alltså, jag skulle inte vara så... Jag skulle nog gärna... Jag vet inte. Men jag kunde känna att jag förstod hans val. Lika väl som att vi gjorde en... Mårten och jag reste till Göteborg och träffade några kompisar som vi hade en lång historia med. Som vi träffade och... Ja, var ute och drack öl med liksom. Det var en sån där grej han ville göra. Ja.
Hur lång tid var det från hans diagnos?
Ett knappt år. Och när jag fick veta då först, eller när han fick första beskedet, då var det ju en chock. Då grät. Alltså det var ju skitjobbigt. Du, kan vi göra bara... Jag måste bara skicka. Jag lovade ju... Får jag ringa jättekort?
Jag gör det.
En paus?
Absolut.
Hej. Nej, jag vet. Och det, ja, nu har jag gått och satt med en poddstudio. Får jag, ska vi, för jag, så jag kan liksom inte prata nu. Jo, det tror jag. Nej, just det, var bra. Jättebra. Ja, idag hinner jag inte, men jag, imorgon kommer jag. Och så håller vi lite distance. Ja, men toppen. Du hoppas att du... Ja. Två kostymer och en bok. Och jag får en ost och öronproppar. Perfekt. Och nyckel. Jättebra. Vi ses imorgon. Hej då, hej då. Bra, bra. Hej.
Vem var det?
Det var min son.
Får du där vara med i podden eller ska du bort?
Ja, alltså, hur kul är det att höra?
Alltså, jag råkar veta att lyssnare tycker det är ganska kul att vara som en fluga på väggen.
Ja, då är det okej.
Ja, vart var vi? Din man hade ett år kvar.
Ja. Alltså du, min före detta man.
Vi var skilda sen... Det vet jag.
Alltså, vi var skilda sen 25 år, eller ännu mer. Vi skildes 98.
Jag vet det. Ja, jag träffade din nya man på Bolero.
Ja,
så jag har ju koll på det såklart. Ja. Jag råkade säga
Men jag menar för alla de som lyssnar och som... Va? Dog hennes man? Ja, det var hennes före detta man. Mårten.
Och då ville du skriva om delvis detta, och, men kanske utifrån dig såklart. Hur tänker du själv kring åldras, döden och alla de här större frågorna som förmodligen blir mer påtagliga ju äldre man blir?
Ja, både och. Alltså, de blir ju det såklart. Men min största så här döden-grej hade jag kring 50. För då tyckte jag att jag verkligen var gammal. Jag tyckte, hur gammal är du?
38.
Är du bara 38? Du ser mycket äldre ut, höll jag på att säga, men det menar jag verkligen inte. Du ser
idag verkligen, i alla fall.
Nej, men du ser, ja precis. Nej, men jag tänkte att du kanske var 38. Det är klart du är 38.
Vad trodde du då?
Nej, jag trodde kanske att du var 28. Jag bara blev så här, att det är så ungt. För att jag då när jag var 50 kände att jag var så gammal. Men 40 börjar du närma dig, det är ju också...
Nej, men jag blir jätteglad att du säger så, för jag brottas ju själv med åldersnöja och dödsångest och mycket sånt där. Så jag blir glad såklart på ett sätt.
Ja.
Men jag är fortfarande utbränd idag, uppenbarligen. Så.
Ja. Nej, men då var liksom insikten om döden och livets ändlighet, så där höll jag på jättemycket och var så ledsen för att jag skulle dö. Inte så här att inte så att jag var rädd, jag var med var alltså värdelöst att livet måste ta slut liksom. Mm. Det ville jag inte alls. Det tycker jag att jag har förlikat mig mycket 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 mer med. Mm. Nu så att på det viset så, men ålder, att vet, bli gammal är ju ingen höjdare. Kan jag tänka mig. Det tycker inte jag att jag är då. Alltså jag är ju
54.
Ja, nej men du vet, medelåldern är ju ett så töjbart begrepp. Så man kan ju vara äldre medelålder, inbillar man sig, väldigt länge. När man kommer uppåt 80, då börjar väl det inte vara riktigt. Då övergår man till att vara äldre liksom. Men det är ju inte jag än.
Nej, och man kan ju stretcha medelåldern som du säger också, definierat på hur ens kropp mår, tänker jag.
Ja,
och du
verkligen.
Och du verkar ju vara pigg och fräsch och stark liksom.
Jo då, mm. Det är, men det är ju ändå, Agnes Wold säger ju att organen blir ju ändå gamla.
Ja, men, hon kan ju allt om
ja,
allt.
Ja, jag menar det. Så att,
man kan ta lite det du säger, men det är bara
men i alla fall, nej, men hur tänker jag? Alltså, jag funderar inte så jättemycket på det. Jag är inte... Jag tycker jag har förlikat mig mycket mer med att livet kommer att ta slut och att människor försvinner och att jag också kommer att göra det. Jag känner mig liksom inte panikslagen på något sätt för det. Men jag kan ju se att du vet, kroppen, man blir, alltså när man blir äldre, man blir stel och lite orörligare faktiskt. Jag kan ju ibland tänka så att jag kan stå på händer, men det kan jag inte längre. Eller det kanske jag kan.
Vill du prova?
Nej, jag vill inte det.
Här i studion?
Ja, precis. Det är så trångt.
Ja, det är trångt här.
Nej, jag kommer inte att göra det för att jag tror det blir för... Min arm, jag har brutit min arm. Jag har så mycket metall i den. Jag kan visa dig bild. Det kommer ju inte lyssnarna att se, men den är ju typ så här mycket metall här i.
Blir det poddomslagsbilden kanske? Din Robocop-arm?
Det skulle det kunna. Fast det är också lite intimt. Jag hade faktiskt med när jag var med i God kväll. Mm-hmm. Och så då skulle man visa tre bilder. Då valde jag att visa den bilden på min, den här jättelånga skenan med brutal, alltså det ser ut som smeden har varit framme, så här Moberg har dunkat in järnspik i mig liksom. Mm. Så ser det ut. Då tyckte jag det var nästan lite intimt att visa en sån inre del av mig. Mm. Och han som gjorde den här operationen, jag hade brutit armbågen, den var liksom helt kaffeved, bara så var den. Och då fick de sätta in, och så, då sa han när han hade gjort färdigt operationen, han brukade oftast göra proteser till ben eller sätta in, så han sa den blev lite lång, och den är verkligen det. Mm. Ska visa det sen.
Det blev inte helt bra, men det får duga för dig.
Det är okej.
Okay. Den är lite vill man inte lång, höra.
Det
kommer,
nej, det verkligen. Ja, och man kan liksom ta bort den, nej, men det, nej, det går inte.
Men du, det här som
det
du
här
säger
var apropå att stå på händer.
Ja, men jag fattar. Ja. Men, och som vi kom ifrån det här med att åldras och att kroppen börjar fungera annorlunda. Mm. Det märker jag mer, fast när jag bara är 38 då. Men det där är ju någonting som jag tycker är ganska jobbigt när jag fattar så här, okej, nu börjar det kännas i ryggen då, i knäna då, när jag gör det där. Mm. Jag måste tänka på vad jag äter, jag måste tänka på så här, hur jag sover. Mm. Alltså allt sånt här måste jag tänka på. Mm. När jag var 25, då var jag liksom osårbar.
Verkligen.
Och det var så här, det gör mig lite ledsen. Ja. För det där kommer ju bara bli värre och värre nu.
Ja. Nej, men det är ett privilegium. Alltså när man är ung så kan det vara så, oj vad soligt det är ute, jag drar för gardinen och tänder en cigg. Mm. Och när man är äldre så är man, åh vad fint väder, jag måste gå ut.
Ja.
Liksom.
Så vårt budskap här till alla poddlyssnare som är 25 och yngre, njut av ungdomen.
Verkligen. Mm. Absolut. Och det går fortsätt. Ja. Jag känner mig stark, jag känner mig frisk.
Bra. Det är det viktigaste.
Ja.
Ja. Så är det. Men du, vi såg ju som sagt på Sigge Eklunds teaterdebut Bolero. Mm. Premiären här för någon månad sedan.
Är det bara en månad sedan?
Ja, skulle jag säga. En och en halv kanske. När du var med din Per.
Ja.
Jättemysigt. Mm. Vad tyckte du om den?
Jag tyckte om den.
Mm. Jag tyckte att skådespelarna var väldigt bra, men jag tyckte den var lite lång.
En aning lång,
ja,
tycker jag också.
Skönt att du håller med om det.
det mesta är långt.
Ja, men exakt. Jag skulle komma till det. Mm. Varför är varje teater typ 3 timmar för?
Varför måste det vara det?
Det är därför inte jag grejer det. Varenda gång sitter jag där efter 1,5 timme, kanske 2 timmar. Jag bara, den här är ganska bra. Sen så går det 1 timme till och jag bara, nej, nu förstörs fan helhetsupplevelsen för mig.
Det tyckte jag inte att det gjorde, men jag, det var för långt. Alltså det, men det är det. Och sen var skådespelarna fantastiska. Mm. I mean, det var bra.
Mm. Men du, som vi sa inledningsvis, vi går ju way back. Mm. Det här är 3:e gången du är med i vanliga podden. Och du har varit med i en livepodd.
Ja, det har jag. Mm. Jag tycker om dig och jag tycker inte du ser gammal ut. Jag kände att vilken, vad taskigt sagt. Jag tycker du är snygg och ser fräsch ut.
Mm.
38 är bara så ungt för mig nu.
Ja. Nej, men det är jag tycker det är intressant det där ändå, för att jag är ju också en ganska känslig person. Och jag märkte det att nu när du säger så här, att du såg att jag ser trött ut.
Mm.
Min instinktiva känsla att jag blir lite ledsen.
Mm.
Och varför blir man det för? Det är ungefär som när någon säger, jag är lite orolig för dig.
Ja.
Så kan man ta illa upp.
Verkligen.
Fast det bara är omtanke.
Ja.
Vad är det?
Ja, det är helt sant. Men det är också så här, när någon säger, du ser trött ut. Då blir det som en bekräftelse på något som man inte vill vara, kanske. Mm,
precis, för det blir så här, du ser igenom mig.
Ja,
jag vill ju dölja
det här.
Det här
är ju också därför att du inte alltid är så. För vi har träffats många gånger. Träffade jag dig första gången tror jag inte att jag hade sett det.
Nej.
Men jag har ju sett dig flera gånger och sett dig på ett annat sätt.
Precis. Första gången vi sågs var för 8 eller 9 år sedan.
Ja, var det, ja.
Mm. Och vad jag skulle säga det, jag skulle komma till en poäng.
Och då var du ju helt pigg.
Ung, oförstörd.
För att inte prata om hur pigg jag var.
Ja, verkligen. Det var en bättre tid.
Ja.
Du harklade inte det heller då?
Nej.
Nej, du var ohostig.
Ja.
Jag saknade den tiden. Ja. Vad jag skulle säga var i alla fall det här med live-grejen. Jag tänkte på det, och jag tänker på det ibland när jag gör live-grejer och har med såna här, ursäkta uttrycket, gamla stötar.
Mm. Ja, kör.
Ja, men alltså såna här komiker eller skådisar som har gjort det i 100 år, stått på scen och levererat. Mm. Hur fan vad ni är proffsiga när det går igång.
Mm.
Det är som att trycka på en knapp alltså.
Mm.
För jag minns ju det, vi stod och snackade lite backstage och bara tog det lite lugnt så här, och du är ju lugn, ganska lugn privat och så här. Och sen bara upp på scen och du bara kör.
Mm.
Levererar, det är stories, det är skämt och jag bara, wow, det här är någon gång.
Mm.
Det, jag vet inte vad jag vill komma med det, men det är väl mest en komplimang.
Ja.
Du säger att jag ser trött ut och jag hyllar dig på scen.
Mm. Det kändes ju. Men det här är ju en helt annan situation.
Men du var fantastisk, jag ville säga det bara.
Ja, men du skapade ju också förutsättningar för mig att vara fantastisk.
Tack.
Men jag menar, nu är det här ju ett samtal. Nu vill jag ju inte vara i leveransmod.
Nej.
Utan mer samtalsmod.
Man kan säga att du är roligare på scen än i samtal.
Ännu, ja.
Men i samtal så är du en helt annan människa.
Ja, är det? Nej, ja, men, inte en helt annan.
Nej, men
det,
du är lugnare och då eftertänksam.
Ja.
Ja.
Nej, men jag känner väl alltid ett ansvar när det är publik som sitter och tittar. Så kan jag tycka bara så här, då ska jag ge någonting.
Mm.
Om jag liksom ställer mig på scen, då ska det komma något därifrån.
Mm.
Jag vill inte bara stå där och harkla och fundera.
Det kommer bli din föreställning på ålderns höst.
Ja,
du bara harklar in till mig.
Bort människa.
Sissela harklar.
Ja.
Ja.
Kommer du och tittar?
Nej, det var bara mest en liten ett tack och en liten hyllning för en väldigt lyckad livepod.
Ja, det var det verkligen.
Det var en fin kväll.
Mm.
Du, vi ska leka en lek nu.
Jaså.
Ja, det ska vi.
Nu känner jag har inte lyssnat nu på din podd.
Nej,
längre.
Jag vet, så du vet inte vad som händer längre. Nej, och det är väl kul.
Då tackar jag till. Ja, kanske.
Vi får se.
Ja.
Jag kommer säga ett ord eller namn.
Ja, men så var det förut också.
Ja, men nu är det nya ord.
Ja, det är klart.
Nej, du tänker på ett ord om nu.
Ja, just det.
Ja, för då hade jag ett segment där jag sa 5 stycken kändisar och du skulle säga ett ord om dem.
Just det.
Typ Alex Schulman och sådär.
Mm.
Nu är det ord eller projekt från ditt liv.
Mm.
Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till ditt sinne när du hör ordet.
Mm.
Och du får utveckla hjärna.
Mm.
Inte svara snabbt bara.
Nej.
Är du med då?
Jag är med.
Första ordet då, i den här associationsleken med Sissela Kyle, är intervjuer.
Ja. Ska jag säga ett ord?
Nej.
Bra.
Utveckla.
Ja, intervjuer. Det är en del av jobbet.
Mm.
Intervjuer kan vara oerhört utarmande. Alltså man säger ofta, många som blir intervjuade ofta kanske säger det är jobbigt att bli intervjuad, och då tycker jag att man tänker bara så här, men var inte det då? Och det tänker jag med mig själv också, men var inte med då om du nu tycker det är så jobbigt. Jag tycker inte att det är jobbigt, men jag kan, det kan vara så här att man liksom säger samma saker. För att en intervju kanske handlar om en föreställning eller då om en bok eller någonting som man har gjort, va. Och då blir det väldigt lätt att man säger precis, upprepar sig. Och gör man det tillräckligt många gånger så känner man sig tom. Mm. Som en karbonpapper. Det finns väl inte ens längre. Karbonpapper, gör det?
Jag vet knappt vad det
Nej,
är.
Nej, jag förstår det. För det var ju när jag var ung liksom. Men då blir det samma på andra sidan, det blir upprepning av, och då kan jag verkligen känna vilken tråkig människa jag är och vad enormt tjatig, ledsam, så att jag kan bli så ofantligt trött på mig själv. Mm. Och då försöker jag undvika det genom att så mycket jag kan vara närvarande och försöka lyssna och höra på den som intervjuar, vad frågar personen. Vad kan man hitta i frågan? Sådär. Sen är det ju kanske ändå så här att det, när det sen står i skrift så blir det samma i alla fall. Mm. Så att det är dubbelt. Det är också naturligtvis smickrande att någon annan än en själv är intresserad av en själv.
Mm. Jag älskar att vara för ung för referenser.
Ja, det är väl bra. Mm.
Men jag minns att jag frågade dig för ett år sedan om att ses igen. Och då sa du att du var mitt i lite av en familjekrissituation, sjukdom. Och nu förstår jag vad det handlar om. Ja, precis. Men jag förstår. Men det känns ju ändå som att du, din relation till intervjuer har ändå förändrats lite genom åren. Att du nu ändå är lite öppnare, eller? Lite kanske? Du har släppt lite på tyglarna, eller? Jag tänker på boken och så här.
Ja, kanske, ja. Jag vet inte om det är så.
Vi får se.
Ja, vi får se.
Jag får prova lite grovare frågor.
Ja.
Nej, det är inte min stil. Fel podd. Nästa.
Åh, du är gullig. Nemo, du är jättegullig.
Vågar inte?
Nej.
Nej, men det är som du säger, det är intressant det som du säger, att folk, vissa kända personer, varför de sätter sig i intervjuer om de ska vara motvals och obekväma. Mm. Bara, tacka nej istället.
Ja,
sitt inte här, sitt inte här och ett asshole liksom. Jag är snäll.
Ja, verkligen. Men sen kan det finnas en viss del där det bara är så att man måste vara med.
Ja, jag fattar det. Mm. Okay,
det är ju inte det här.
Nej. Högst frivilligt.
Verkligen.
Mm. Det var också så att jag träffade dig på den här premiären. Så det är svårt att säga nej face to face, tänker jag.
Ja.
Nej, vad hemskt. Varför sa jag det där för? Okej, okay. Nästa ord är alkohol.
Jag har dubbla känslor. Min mannen som dog, han var alkoholist. Mm. Och det är ju jättehemskt. Det är ju verkligen en sjukdom. Och det är ju, alltså egentligen, om det var en drog som hittades på nu, så skulle den ju vara totalt förbjuden. Så mycket elände, så mycket förfärligt som händer med alkohol, och så många som blir dumma i huvudet och slåss och blir idioter och sådär.
Våldtar.
Ja, slåss och våldtar och bråkar, och tänk alla familjer och barn som växer upp med föräldrar.
Bilolyckor.
Allt. Men alltså, det är ju ett helvete. Mm. Själv tycker jag nog ganska bra om alkohol.
Mm. Men det kan man göra.
Ja,
alltså man kan ha två tankar.
Så är mitt svar på det.
Ja.
Förbjud det. Men... Ja. Men jag gillar det.
Förbjuder för alla utom du, utom dig.
Nej, men det är ju så, jag skulle aldrig vilja liksom, alkohol är så förknippat med umgänge. Mm. Och jag tycker det är jättetrevligt att dricka vin tillsammans med andra.
Men din exman, han missbrukade alltså under ert äktenskap.
Mm.
Ja. Spelade det in er skilsmässa?
Ja.
Mm. Hur formades du, tror du, av att leva med en man som missbrukade?
Ja, alltså det är ju en så stor fråga och så, nästan så stor så att man fick ta det som ett eget avsnitt.
Ja, jag driver ju också en podd om beroende och medberoende. Ja, du får gästa där och prata om det då.
Kanske.
Kanske. Den som lever får se. Nästa ord då, tänker jag, är ångest.
Ångest är vår arvedel. Ångest. Ångest är rädsla, va? Jag har nog aldrig upplevt riktig ångest.
Skönt.
Ja. Men det finns ju runt omkring.
Nästa ord är barnbarn.
Ja, det är ju jätteroligt. Jag har två barnbarn och jag är en glad mormor som tycker det är fantastiskt roligt. Det som är så häftigt är att se igen hur man erövrar kunskap hos små barn. Det är så häftigt att se det där. Hur de lär sig identifiera världen omkring sig och lär sig sätta ord. Det är väldigt kul. Och när jag var mamma till mina barn, då var jag ju ofta stressad. Hur gamla är dina barn?
8 och 5.
Ja.
Kul. Ja, det är mysigt.
Ja, men det är ju.
Ja. Men det är också ett skäl till att jag sitter här och ser trött ut.
Ja, det är klart.
Så är det.
Ja, och oro. Mm. Alltså, man får ju med sina barn, har man ju en oro som aldrig går över. Men jag hade så här med, när jag fick första barnbarnet då. Och jag, om jag passade henne, då hade jag henne. Och inte att jag skulle repetera och att jag skulle iväg. Och att jag höll på att plugga på någonting annat och så. Utan när hon var liten och kanske var 3 år så bodde jag, du vet där jag bodde förut på Nackagatan. Och skulle vi gå till Konsum, det var ju inte långt. Hur långt kan det vara?
80 meter?
Nej, det var, måste ju vara längre.
Ja, Konsum. Jag tror du menar lilla på hörnet nere.
Nej.
Konsum, 300 meter
kanske. Ja, 300 meter.
Ja.
Då hade vi så här, då gick hon och jag, Stella och jag, till Konsum och handlade och så gick vi tillbaka och då tog det 3 timmar. För vi stannade överallt och tittade och klättrade på statyer. Ja, hon klättrade, jag höll i och sådär. Och det var ju så otroligt att ha tiden att vara där. Det är klart det är tråkigt att vara med en barn i sandlådan. Så det har det ju alltid varit. Men på ett helt annat sätt med barnbarn. För att man har ju ett decimerat ansvar. Så det är väldigt lyxigt. Alltså man säger så här, det är livets efterrätt. Och det är så tråkigt uttryck tycker jag. Vet, när det blir så cementerat man säger, barnbarn är livets efterrätt, då vill jag bara harkla mig jättehögt för jag tycker det är så tråkigt sagt, men det är enormt fantastiskt att vara med om.
Men du är ju också så bra på att harkla, så det är perfekt.
Jag vet, det passar eftersom jag ändå gör det så.
Ja. Nej, men jag tänker väl att det är, på tal om klyschor då, men att man får det här barnlivet och man får bara the good stuff.
Ja.
På ett sätt.
Ja. Och det säger man ju också. Men man får the bad stuff också. Därför oron får man. Och hur ska det gå? Världen är åt helvete och allt. Så att det har man ju ändå. Men genomgående en positiv grej.
Fast vadå? Vänta lite här. Förra gången vi poddade så var det i Podmis förra studio på Nackagatan. Bodde du där då?
Ja.
Ja, men alltså, och nu är du också granne med studion. Av en slump.
Jag vet inte ens, du säger jag. Alltså, I don't know. Vem kom hit först? Hur länge har du varit här?
Ett år ungefär. Ett och ett halvt.
Vem följer efter vem?
Alltså jag ändrar studio efter där du bor. Bara för att få dig som gäst igen. För att göra det bekvämt för dig.
Ja,
så mycket älskar jag dig. Förstår du hur sjukt det är? Det är inte klokt. Nästa ord är framtiden. För nu har du gjort så mycket här sista året.
Menar du för mig eller för dig. I stort? För mig.
För dig, ja.
Ja, nu ska jag åka till, jag fortsätter spela min föreställning. Alltså jag ska bara säga så här, jag spelade på Göteborgs konserthus. Du var så här, alltså du fattar inte hur stort det är för mig. Göteborgs konserthus, det är det finaste jag vet. Jag är från Göteborg. Och du vet, det är så snyggt, det är så optimalt ballt. Och det är stort.
Ja.
Och där har jag uppträdde, ja, det var så att jag fick bara helt mys. Jag blev liksom hög på min situation. Mm. Så jag starstruck av mig hela själv. Grejen. Ja. Ja. Så, och nu fortsätter jag spela. Och jag ska ju också spela. Nu ska jag faktiskt säga det. Att nu, jag spelar min föreställning som har gått utsålt.
Grattis.
runt om i Sverige. Och jag ska avsluta på Cirkus 22 april. Sen ska jag inte göra den mer. Nu säger jag det.
Då kommer jag.
Ja, det är klart. Mm. Mm. 22 april på Cirkus. Då är det final. Sen är det slut med den. Men innan det ska jag vara i Malmö och regissera på Malmö Operan, som också är fantastisk byggnad. Inte som Göteborgs konserthus, men det är ju ingenting. Men alltså, den är också enastående och ball. Mm. Häftig. Och där ska jag regissera en musikal som heter Come From Away. Mm. Som handlar om 9/11. Och det är en kanadensisk, jädrigt cool, som inte är för lång.
Men du, hur mycket från Göteborg är du? Hur många år bodde du där?
Ja. Nu när man ska synas i sömmarna, ja. Inte så mycket, men jag är uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Är man från Partille, då längtar man till Göteborg. Mm. Så jag har en längtan till Göteborg som finns i mig, som aldrig går över. Mm. Och sen bodde jag i Göteborg i Haga i några år, i sådär rivningslägenhet. Du kan läsa min bok sen, då kan du ju läsa allting, då får du veta allt.
Jag ska läsa din bok, jag ska se din föreställning.
Aha. Sen räcker det.
Ja, sen räcker. Mm. Men jag tänkte, du ser inte själv som en Göteborgs profil.
Lite gör jag det. Ja. Så här, nu kommer det så här. Jag bor i Stockholm. Göteborg bor i mig.
Mm. Djup, alltså, det var djupt sagt.
Och barnbarn är livets efterrätt. Ja, också
alltså, nu bara hagla klyschorna. Men då kanske du känner min svärfar.
Med det?
Göran Rudbo.
Ja, ja. Mm. Just det. Inte känner så här så, men känner... Är det svärfar? Trevlig kille, du?
Jättefin familj. Ja. Triple and touch, ja. Göran. Precis. Nej, men jag är ihop med hans dotter Molly.
Vad roligt. Mm.
Vi kör distansrelation, det funkar bra, men jag tänkte väl att du skulle känna honom.
Ja.
Alla ni i ungefär samma ålder känner ju varandra. Precis. På något sätt. Så är det. Du, nästa då. Vi är ju mitt i en lek här, men ibland så glömmer man nästan bort det. För man bara svävar iväg åt alla håll. Nästa ord som jag tar är pengar.
Mm.
Är du rik, eller?
Alltså, rik, men jag klarar mig bra. Mm. Det gör jag. Jag var ju frilans i många år. Mm. Jag har varit frilans hela mitt liv. Men när jag var ung och var gift med Mårten, som ju gärna gjorde av med pengar, kan man säga. Mm. Då var det ju sådär en viss stressfaktor. Mm. Hur ska jag klara? Och eftersom jag då aldrig kunde veta om han just skulle bidra till sånt som han såg som tillfälliga utgifter, hyra, elräkning, allt sånt där som kom varje... Så var jag ju alltid tvungen att tänka att det ska finnas. Men annars har jag inte liksom något problem med det.
Det är ingen drivkraft för dig?
Nej.
Nej.
Men det, alltså, under de åren så var det ju en drivkraft så tillvida att det var viktigt för mig att se till att pengar fanns. Mm. För vi var en familj och den var väldigt beroende av att jag drog in pengar.
Du fick dra ett tungt lass.
Ja, och det jag lyckades, jag klarade det, så jag kände mig inte... Att det var hemskt liksom. Men jag var medveten om att så det, jag måste klara det.
Mm. Sista ordet i associationsleken är någonting som du kanske är less på att prata om. Men när du är gäst så måste vi höra några ord om det. Kops.
Ja, kops. Alltså, det var ju väldigt länge sedan det var den.
Det måste vara 25 år sedan.
Ja, det måste det ju vara. Ja. Det var en jätterolig inspelning. För Josef Harris var ju hur underbar som helst. Och vi var i Dalsland. Och det var en lustfylld inspelning. Och det blev ju en urkul film.
Succé minst sagt.
Ja, det kan man verkligen säga.
Mm.
Mycket Torkel Pettersson.
Ja.
Benny the Cop. Hur kul är det?
Han är en otroligt speciell människa.
Ja.
Jag har ju haft han på en livepod också. Ja. Han är ju liksom... Om man inte har träffat honom alltså, privat så kan man ju inte förstå hur han är.
Nej.
Och jag älskar sånt.
Men han är underbar.
Ja, han är så jävla speciell. Så att, nej, han är fantastisk och han är otroligt komisk timing. Alltså. Mm. Så här, omedvetet rolig på något sätt. Så det är nästan de roligaste på något sätt.
Mm.
Ja. Fantastisk. Du, associationsleken skötte du galant.
Mm.
Nu kliver vi in i lite svårare breddgrader. Moraliska dilemman. Vad känner du kring det?
Ja, jag känner mig intresserad, öppen, jag lyssnar.
Det här är kul.
Och så, och, vad bra att du talar om det.
Nej, men, och kul och svårt. För det här är min favorit i podden. För att det är svårt alltså. Men det här är också det som jag tycker blir roligast. Okej, jag målar upp ett dilemma. Du ska säga hur du har agerat där. Du och din partner ska få barn. Ni är pirriga och glada. Väl på plats för det första ultraljudet så visar det sig att barnet har Down syndrom. Detta blir givetvis en stor chock för er båda. Men vad gör ni? Behåller ni eller blir det abort?
Jag skulle tro att vi behåller barnet. Det här är jättesvårt att svara på. För det är ett moraliskt dilemma som för det första nu ju då är förbi för mig. Så jag kan inte... Jag får verkligen tänka tillbaka, hur hade jag valt?
Mm.
Men om jag tänker att ett av mina barn hade haft Downs syndrom så skulle jag absolut tänka att det hade varit en helt möjlig situation. Jag tror att vi...
Dilemma nummer två.
Ja.
Och det här scenariot utspelar sig i en tid där man faktiskt kunde använda kontanter då. Vi säger 15 år sedan. Av olika anledningar så befinner du dig på en ödslig plats på landet. En plats där du kan vara tämligen säker på att ingen ser dig. Väl där hittar du en väska med 500 000 i. Lagboken säger att du ska lämna in där till polisen, men du är väldigt sugen på att ta hem pengarna till dig. Vad gör du?
Jag hade absolut lämnat in det. Jag skulle vara alldeles för... Nej, det skulle inte gå något annat.
Okej. Okay. Nummer tre. Du har en granne
du som... Du kunde ha gjort det möjligen svårt... Om det var 5 000.
Okej.
Okay. Mm. 500, då hade jag nog inte lämnat det till polisen.
Var går gränsen då?
Jag vet inte, men 500 000, absolut hade jag gjort det, självklart. Även 100 000.
Jag kanske får ändra till nästa gäst då.
Jag tror det, därför att det liksom är... Nej men, det var i 20 om jag hittade en 50-lapp. Nej men den skulle jag... Finns det ens?
Man ser ju fan aldrig cash.
Nej, jag menar det.
Nej. Mina barn vet inte ens vad pengar är. Nej. De har aldrig sett kontanter typ.
Nej, nej.
Det är konstigt alltså. Ja. Nummer tre. Du har en granne som du avskyr. En riktig surkärring som hela området hatar, om vi ska vara helt ärliga. En dag så kommer din man hem och berättar att han har råkat köra på tanten med bilen. Och nu ligger tanten på sjukhus och svävar mellan liv och död. Din man hävdar att han är säker på att ingen såg det här. Men vad gör du? Berättar ni för polisen eller bestämmer ni er att försöka leva med mörka hemlighet?
Nej. Ja. Hon får leva. Alltså jag menar, jag kommer att säga det. Eller jag förstod inte frågan.
Nej,
kanske.
Men om ni anmäler...
Ja, det är klart vi anmäler.
Men han kanske får 6 år på koken.
Ja, men alltså det... Nej, men det går inget annat.
Okej. Din mamma är 95 år gammal. Hon är gammal, skruttig och har ont överallt. Allt hon vill är att dö. Och du är hennes enda anhöriga. Och hon ber dig att hjälpa till att avsluta hennes liv på något sätt. Hjälper du henne?
Alltså det där är ju jättesvårt att säga. Alltså nej, det gör jag ju såklart inte. Nej, jag lägger inte en kudde över huvudet på henne. Jag dödar henne inte. Alltså nej, det gör jag inte.
Finns ju dock mildare sätt. Alltså jo, pillercocktail
nej,
typ.
Ja, nej. Det, alltså det är för stort för aktivt. Men i en situation om hon var liksom... Om hon hade livsuppehållande, låg i någon slags situation där det var livsuppehållande medel och man kom frågan och hon hade då formulerat att hon ville att det skulle avslutas, så skulle jag ju vara... Som när min mamma var just sådär i det skedet där läkare sa om det nu händer någonting, vill du då att vi... Man kommer i den frågan och då sa jag nej. Alltså, hon får, om det är dags att dö, så försök inte hålla henne vid liv med något slags... Jag vet inte riktigt hur den frågan ställdes, men jag vet att jag svarade på det sättet att om hon ska dö så ska hon dö.
Mm.
Jag tror folk förstår vad du menar.
Ja.
Och för vi har fått liknande med min mormor och morfar.
Och man får ju frågan så, på det sättet. Men det är ju inte att man liksom aktivt hjälper till att någon ska dö så att nej. Man blandar en cocktail. Men däremot så är man då att nej, blanda inte en cocktail som gör att hon fortsätter att leva om hon nu inte vill det.
Precis. Det blir någonting ovärdigt i att tvinga en person vaken som där allt typ i kroppen är dött på något sätt. Mm. Men vad tänker du generellt om aktiv dödshjälp?
Det här är en fråga som jag tidigare skulle ha sagt att jag var totalt mot, men det är, jag känner mig med allt fler omkring mig som har varit i svåra situationer sådär att jag har inte tänkt färdigt på det.
Mm. Jag sa ju att det var svårt.
Ja.
Mm.
Vad tycker du?
Jag tycker att det ska tillåtas.
Ja.
Mm. Jag tycker att man ska få bestämma själv.
Ja.
Mm. Det känns rimligt.
Ja.
Det är mitt liv, jag får bestämma.
Ja. Vi kommer nog att gå mer och mer mot det med en allt äldre befolkning.
Och det finns så många gamla som faktiskt mer eller mindre vill dö. Som sitter där på ålderdomshemmet och är skruttiga, ensamma och saker som håller dem vakna.
Jo, men du ska också veta att livet i sig har på något sätt någon slags märkligt värde så att det som utifrån ser ut som, vad är det för liv? Mm. Det är också ett liv som för den som är inne i det kanske ändå är värt.
Mm.
Det är rätt svårt alltså, för man kan inte bara vara så här, nej, det där är inget värdigt liv, bort
nej,
med den.
Kategorisk.
För, nej, det går inte heller. Så det är faktiskt det är svårare än att bara säga, ja, vill du dö så ska du dö. För vill man det då?
Jag håller med, så ja, lätt är det ju inte. Nej, det är en svår fråga. Men alla här är svåra.
Jag tror att det där kommer att bli en fråga som allt mer diskuteras.
Mm. Mm.
Så du är verkligen inne på ett bra spår.
Tack ska du ha.
Mm,
det är mitt jobb. Mm. Okej, nästa. Ponera att du är på en första dejt med en helt fantastisk person. Ni klickar på alla möjliga sätt och du känner att det här är mannen i ditt liv. Men det finns ett problem. Han luktar lite svett ungefär varannan dejt. Lite unket sådär. Vad gör du?
Ja, vad gör man då?
Typ ett dålig andra dejt kan man säga.
Ja.
Mm. Vad gör man?
Vill du ha en pastill? En till?
Ja, skjuta en deo över bordet sådär. Jag har en present till dig, ja, älskling.
Ja.
Dejt nummer tre liksom.
Ja.
Mm. Det är svårt.
Ja.
Mm. Men det kanske påverkar helhetsbetyget, jag vet
det
inte.
Det kanske gör det. Ja.
Okej, vi går vidare. Högerextrema partiet Alternativ för Sverige erbjuder dig 10 miljoner för att vara deras poster girl.
Nej. Tack och lov så behöver jag inte längre vara så där. Hur ska jag få ihop till räkningar? Och inte ens då hade det.
Jag hann inte ens säga hela påståendet, men det. Du var snabb där.
Ja.
Nu kommer vi till det dilemmat som flest tycker är svårast.
Ja.
Mm, det här är kul. Du är nära vän med ett par. I paret så är du bästa kompis med mannen. Ni är liksom barndomsbästisar.
Mm.
Men du känner även kvinnan för att du har lärt känna henne genom honom då.
Mm.
Och det ligger ett bröllop i luften.
Mm.
Dagen innan bröllopet så kommer du på mannen då, din bästa kompis, att vara otrogen.
Mm.
Vad gör du?
Jag skulle väl prata med honom då.
Mm. Men om han säger så här, jag vill inte att du säger det här till min blivande fru. Jag vill leva med den här hemligheten. Hur tänker du då?
Ja, då skulle jag nog inte säga det.
Nej. Mm. Bra. Sista dilemmat.
Mm.
Mm. Kul va?
Mm.
Mm. Det är återföreningen med gamla kompisgänget från gymnasiet. Det är ganska grabbig stämning i luften och du skämtas om våldtäkt och det är även en släng av rasism i snacket. Skrattar du med i gänget och hänger på, eller säger du ifrån och riskerar dålig stämning?
Jag riskerar gärna dålig stämning.
Ja, jag kunde tänka mig det.
Ja.
Ja.
Mm. Jag tror jag skulle trivas med dålig stämning.
Mm. Ja, bra.
Mm.
Vi börjar närma oss poddens slut, men innan vi signar ut för idag så ska vi också ge dig lite snabbfrågor.
Mm.
Nu får du försöka vara snabb.
Oj.
Är du med?
Mm. Tänk nu på att jag är gammal.
Men du är 54. Paradrätt.
Janssons frestelse.
Vad missbrukar du?
Snus.
Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon av mig här och nu?
Jag skulle nog ge bort det.
Till mig?
Nej.
Nej. Okay. Nej. Okay. Till vem då?
Ja, det får jag se.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Men självförakt, jag har inget självförakt.
Nej, men om vi mildar till det då och säger så här, har du någon egenskap som du är lite trött på hos dig själv?
Ja, jag är ganska slarvig.
Mm. Ångesttrigger?
Ja, världen, politiken.
När grät du senast?
Oh, jag var rörd och grät. Vad var det? Det var ju alldeles igår som jag grät därför att en närstående fick ta emot, ställde en fråga som var, där det var ett så hemskt svar. Mm. Och då grät jag.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Och svårt att svara snabbt. Vad lägger jag pengar på? Mat? Hyra är det väl?
Det var fan dagens tråkigaste svar.
Ja, men alltså, ja. Vad ska man säga?
Det är okej.
Okay. Det är också så här, men liksom...
Du har varit så ljuvlig i övrigt.
Ja, så att det är okej.
Okay. Ja, det är lugnt. Man måste ha något tråkigt svar också. Ja. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Ett, jag tror inte att offentligt att man tänker särskilt mycket på mig.
Nej, men om man stannar om man, Ulf på gatan, ja, Sissela Kyle.
Ja, då tror jag kul, kanske.
Mm. Och om man frågar Per Myrdal.
Vem är det?
Nej, men Jan Myrdal, förlåt.
Jan Myrdal?
Ja, men var inte så, du mässade med honom förut? Eller skulle du träffa? Du nämnde honom förut på något sätt, gjorde du inte?
Janne Myrbrant.
Förlåt, precis.
Jan Myrdal, vet du vem Jan Myrdal var?
Jag borde veta det.
Ja, verkligen. Alltså han var en politisk tänkare, otroligt stark i vänsterrörelsen. Son till Gunnar och Alva Myrdal, som ju är då bildare av folkhemmet ungefär. Och Jan Myrdal skrev sedan den här otroliga uppgörelsen med sin barndom, som sedan blev, och han skrev om hur illa behandlade han hade varit av sina enormt goda exempelföräldrar. Då skrev han om det. Och sen så skrev hans son, Jan Myrdals son, Janken Myrdal, om att han, Jan, hade varit en jävligt jobbig pappa. Plus att hans systra, jag tänker på det lite nu när det här håller på med Joakim Lundell. Mm. Det liknar väldigt mycket det. Men det var inte den Jan Myrdal du tänkte på, förstår jag nu. Utan du tänkte min kollega och kompis Janne Myrbrant.
Ja. Ja, exakt. Och nu får jag skämmas att jag inte är påläst.
Det var så här, du är ung.
Ja, exakt. Återigen, för ung för en referens.
Ja, ja. Du är det. Det är ju det du älskar att vara.
Verkligen. Jag är helt upplyft nu. Ja. Ny man efter det här. Ja. Men ta en andra Jan då.
Ja, alltså nu är vi ju inte så himla. Men jag tror att hans... Jag menar, vi är inte jättenära, men om man ska säga mina... Jag hade glömt att du hade hund här. Jag bara, du rör sig. Så här, råtta. Ja. Jag menar inte att hunden ser ut som en råtta, utan bara alltid när det rör. Det tycker jag är jättejobbigt, råttor.
Ja.
Jag verkligen inte gillar dem.
Min hund är ljuvlig.
Ljuvlig, jättesöt och inte alls lik en råtta.
Nej.
Utan det var bara just när det dök upp här,
ja,
lite.
Är, okay.
Så här. Är det okej?
Okay? Du är förlåten.
Ja. Mm. Vad frågar du? Just det, jag tror att de skulle säga att jag är ganska rak, uppriktig. Mm.
Fint. Mm. Vi är framme vid vägs ände. Poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oh gud, det var ju också något som jag verkligen vet ett svar på. Det är ganska många grejer som jag inte... Varför tycker de om det här? Jag får ringa dig sen och säga vad...
Ska vi bara stryka den kanske?
Ja, vi gör det.
Vi kan stryka den. Ja. Sissela Kyle, det har varit en ära att få hänga med dig igen.
Nemo, så roligt att träffa dig.
Mm.
Alltid.
Ja, men verkligen.
Vi syns, du är gullig.
Ja, men tack detsamma. Mm. Vi syns om några år igen.
Ja, men det gör vi.
Puss!
Hej!
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis.